Den här veckans Skolsverige handlar om förra helgens Research Ed och lite spaningar därifrån. Men veckans tema, det handlar om komfortzoner och vad det innebär för undervisningen. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam. Jajamensan, fattas bara.
Jajamensan, fattas bara. Sassa brassa mandelmassa. Var kommer det ifrån?
Ja, det är för att vi vill höra nätet prassla. Det rimmar.
Fast, vem, vad menas med det?
Men det är väl typ som simsalabim.
Men vem, vad är sassa brassa? Det fattar inte.
Sassa brassa, mandelmassa.
Det känns som att mandelmassan har kommit sen som en nödrimsgrej.
Men brassa, sassa, brassa
är vem är det som är det brassa? Är det spelar massa fotbollsmål? Vem fan är Sassa? Är det någon person som ska bete sig som en brasse? Och vem är rasisten som har skrivit den här texten? Okej, okay, det kanske inte är rasistiskt, men det är fördomsfullt. Och bara, nej, brassare då?
Ja, men det har ju ingenting med brassar att göra.
Det måste det väl vara?
Nej.
Jag tänker att det är någon idiot som heter Sassa som ska bete sig lite som en brasse och göra
fast
mål. Annars
brassa,
får du mandelmassa i
fred.
Nej, det ska bränna liksom. Nej.
Jo, men brassa är ju brassa.
Släng på en del på kolen, kommer lite mer energi.
Ja.
Ska Sassa bränna mandelmassa?
Ja, men det är Sassa? Jag tänker
att det är någon Stockholms lokal. Gunnar Gren, fast i Stockholm. Gunnar Gren
var väl från Stockholm, eller?
Jag vet inte. Han står som staty utanför Ullevi. Därför tänker jag att han inte var från Stockholm.
Nej, det var han ju inte då, kanske.
Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag kan ingenting om fotboll eller om
Hejaramsor.
Hade vi haft Fredrik Lindström med som gäst så hade vi inte haft några problem.
Nej.
Å andra sidan, vi har kanske haft problem för att vi har haft ett avsnitt om Sassa brassa. Så det var en annan sorts.
Men det hade ju varit ett annat avsnitt. Men jag vet inte, jag tänker ju att det är mycket sånt där man sa när man var barn som man inte riktigt tänkte på vad det betydde.
Ja.
Vi hade ju massa så här.
Jag vet inte.
Nej, du lyssnar inte så ordentligt.
Jag lyssnar jättenoggrant, men inte just på det. Nej. Jag lyssnar på andra grejer.
Hopp. Ja, det var det. Välkommen hit, Jakob, till Schillerska gymnasiet.
Tack så mycket. Jag brukar klippa bort vart vi är någonstans varje gång. För att det
är konstigt.
Men nu är vi med det. Nu är vi på Schillerska gymnasiet, för det är vi alltid.
Ja.
Tack för att jag fick komma hit. Vi har hört det här så många gånger och spelat in den här podcasten nu, att dina kollegor ser mig i korridorerna och hälsar och bara, ja, hon är där borta.
Är det så?
Ja, det händer idag.
Ja. Ja, men det var väl de, är det mina svensklärarkollegor?
Jag vet inte fan. Det är kanske. Jag vet inte, så långt har inte kommit att jag vet vem som jobbar var. Japp. Du, den här podcasten, apropå att gå utanför sin comfort zone, är precis som den brukar vara.
Skönt.
Det är inga utmaningar där. Vi har lite nyheter. Nej, det är inga nyheter så mycket som att det bara korta grejer.
Ja.
Och sen så har vi ett tema för den här veckan. Och på slutet så har vi en elevkrönika.
Mm. Så är det, och vi har nu i 2 veckor tagit en liten paus från vår resa i bland annat de olika delarna i skolsystemet. Men det kommer tillbaka,
Jupp. Vi letar efter lågstadielärare, vi letar efter förskollärare, vi letar efter fritidspedagoger, vi letar efter alla som vi inte haft med.
Ja.
Så för guds skull, hör av er. Det bygger ju lite grann på era deltagande, den här podden, kan vi säga.
Ja.
Vi kan bara så mycket som vi kan.
Absolut. Så det, vi är på jakt. Du, Jakob, hur var det i helgen? Så föreläste du på Research Ed.
Vi var båda två på den här Research Ed Scandinavia-konferensen här i Göteborg. Mm. En internationell konferens om forskning i skolan och om skolan och så. Det var otroligt intressant. Alltså, ju mer jag tänker på det efterhand, det är liksom en dags konferens, man går dit, man vet inte riktigt vad det är för något. Vi skojade förra veckan om att vi var inbjudna kanske mest för att det inte kostar dem några pengar. Det visar sig att det är ingen som får betalt för att vara där. Det är folk som åker över hela Europa, vilket är lite galet till att börja med. Men sen när man är där så inser man att det finns en bra förklaring till varför. För det här är, jag tänker efter, det är nog kanske den bästa grejen jag varit på det senaste året.
Mm.
Faktiskt, alltså, jag har inte varit på någon bättre fortbildning det senaste året, det är jag ganska säker på.
Nej, men den har en väldigt bred forskning. Alltså det fanns ju liksom allt möjligt och inte det här som man har, utan det fanns ju allt, alla möjliga saker och
alla möjliga saker. Det kändes relevant för ens verksamhet. Det kändes som att det var liksom akademiskt, det kändes som att det var smart, det kändes som att det var långt ifrån de här fallgroparna som brukar vara på lärarkonferenser. Det var liksom nytt blod, det var intressanta människor, det var engagerade diskussioner, det var supersmart upplägg. Alltså det, grejen med den här konferensen är att det är 4 paralleller typ hela tiden. Och så är det kanske 500 personer som är där, så det är inte alls mycket folk. Och så är det 400-500, vad tror du? Kanske?
Ja, 400 var det nog snarare.
Ja, okej, hur som helst, det var ett par 100 personer, det var 4 paralleller. Man får välja nya seminarier, de pågår i 45 minuter, sen har man en kvart på sig att byta till nästa typ. Och så går det så. Så är det 3-4 seminarier på innan lunch och så är det 3-4 efter lunch. Eller 2-3 efter lunch. Och så bara är det det. Det är forskare, det är lärare, det är svenskar, det är europeer.
Och det är alla möjliga. Ja, och, ja men precis. Och det var både praktik och teori och lite annat möjligt däremellan. Och allt är då på engelska.
Japp. Och det blev väldigt bra sammanhållning. Det känns som att saker och ting hänger ihop. Det känns som att saker och ting är... Ja, men det känns som att man är där för att dela idéer med varann.
Ja, och det kändes som att många, det fanns någonting för alla. Alltså det är ju mer kanske, liksom, tänker jag, olika seminarier. Ibland så är det ju när man åker... det var ju inte riktigt så att man kanske... fick någon grepp på nya människor i informella sammanhang. Det finns ju andra konferenser där man är bättre på det, att man får liksom prata med folk som man inte, det får man ju i så fall, det var ju inte uppgjort så att det skulle liksom mötas. Men det gör ju ingenting, för att det kan man ju lösa ändå. Men just det här att samla så många talare om så många intressanta saker på ett och samma tak, att bara lyckas få den talarlistan som var där, tyckte jag var coolt.
Det var väldigt bra grejer, och jag pratade med en kollega som var där, som hon hade som strategi att bara lyssna på folk som hon aldrig skulle kunna lyssna på igen.
Nej, men precis.
Och det tycker jag är en väldigt smart idé, och det går att genomföra ganska bra. Och man kan hitta bra liksom namn som är någonstans toppen i Europa inom sitt område på ett och samma ställe, och det är coolt.
Ja, men en som jag fastnade för väldigt mycket, dels för att vi fick prata med henne senare, hon var ju så supertrevlig, Lucy
Crehan,
hon är från England. Och bara det här att hon, alltså hon blev liksom lärare väldigt tidigt och jobbade som lärare och ruttnade på det engelska skolsystemet, så verkade det liksom nästan...
Ja, ganska snabbt. Okej, jag ger upp.
Ja, men jag gör upp, det här funkar inte. Jag måste ta reda på vad andra länder gör bättre. Hur kan det funka liksom? Och då hade hon ju inte hunnit göra de här åren kanske som man gör när man är ung och reser runt i världen. Nej. Så istället bestämde hon sig för att jag är ung och reser runt i skolsystemen. Så hon hade ju varit 3-4 månader i Finland, i Japan, på Nya Zeeland.
Ja, hon har lagt 9 månader på att åka runt i 6 olika skolsystem. Och sen har hon åkt runt lite mer och hittat på lite extra sen efteråt.
Ja, hon hade 2 år hade det liksom totalt.
Ja, men jag tror inte hon var ute och rest i 2 år.
Nej.
Jag tror att hon var liksom ute i ett tag och sen var borta
hemma och tjäna pengar.
Vad hon gjorde, det var ganska coolt. För hon gjorde inte det som ett forskningsprojekt eller liksom med något stöd av något förlag. Utan hon gjorde det som hon sa under radarn genom att säga googla där lärare Finland. Jag fick upp lite e-postadressen, mejlade dem och bara, ej, kan inte jag få sova på din soffa och jobba på din skola och bara hjälpa till med typ vad som helst ett tag, för att jag vill förstå vad som är bra med skolan. Och sen så gjorde hon det på några olika ställen i varje land. Och så har hon liksom rest runt i jorden, och det ska nu resultera i en bok senare i år. Men det är ganska coolt ändå att bara göra en sån grej. Hon besitter ju en kunskap som är ganska smart. Jag vet, var du på den här paneldiskussionen?
Ja, absolut. Ja.
När hon får frågan, men vilket är det bästa skolsystemet då? Och hon bara, ja men något av dem i Kanada skulle jag säga. För de tar hand om alla elever. De utmanar alla elever. Och det är inte som att hon bara läst sig till eller hört det på någon konferens, utan det är liksom hennes analys efter att ha besökt de 6 mest intressanta länderna eller regionerna utifrån PISA-resultat, men liksom då. Det är ju jäkligt värdefullt.
Ja, och sen har alltså, ja, absolut. Och så var hon så super alltså duktig på att förmedla det, och det är intressant att lyssna på och engagerad.
Ja, precis. Och det var intressant överhuvudtaget, hon var en sån person vi träffade. Vi träffade en annan person, Pedro de Bruyckere från Belgien. Pedro från Belgien helt enkelt. Han höll en superintressant föreläsning, för han har, som han har hållit ganska många i år nu. Mm. Fast runt omkring i Nederländerna och lite England och så. Nej, inte många år, men några år.
Mm.
Som heter Urban Myths in Education. Han har forskat lite på, egentligen på andra saker. Han har specialiserat sig inom vad det som gör lärare, vad det som gör att elever uppfattar lärare som trovärdiga.
Mm.
Som är liksom en fortsättning på den med undervisningsrelationer, fast liksom en nisch på det någonstans.
Mm.
Det är hans huvudområde. Men han har också skrivit böcker och forskat lite mycket om det här med lärares forskarkompetens, eller forskningsliteracy, och liksom framförallt så här hur vi går på massa saker som sen visar sig vara forskningsmässigt fel. Och det har han liksom tagit sig för att mygga av. Så hans första bok är 35 myter, har han myggat av. Bland annat så här, lärstilar. Nej, det var inte en grej. Och så har han liksom 34 andra såna grejer som han har skrivit en bok om. Och nu har han på med ett team och jobbar igenom 34-35 till.
Ja.
Som kommer att släppas senare. Och det är en otroligt intressant föreläsning utifrån, och jag antar jag bok utifrån, att liksom vi har väldigt svårt att själva sätta oss in i trender och såna grejer. Och säga, men vad är egentligen argumentet emot det här? Vad är det som gör att vi har missuppfattat liksom det här och det här?
Ja, men precis.
En sån grej som man ger sig in på är typ Sir Ken Robinson och hans skolor och döda kreativitet. Nej, det, man kan inte säga det. För att det, den definition av kreativitet som han har och den studien som man bygger det på är en jättesmart definition av kreativitet. Och det är inte alls så att det är hela det begreppet i kreativitet. Och framförallt finns det ingenting som säger att det är på grund av skolan som den saken förändras.
Nej.
Och du säger, ja visst, man kan tycka så, men antagligen är det så att man borde fråga sig, varför gör inte skolsystemet mer för att ta hand om kreativitet? Och det kan man tycka att nagelfara är liksom ett retoriskt grepp, men det är också någonting som får enormt stor genomslagskraft.
Ja, men det är också det här att man talar illa om skolan, för att, ja. Jag menar, det är klart att men hur ska vi göra då?
Ja, det är bara ett exempel av många.
Ja.
Men det är så, man är inte riktigt som lärare tid att sätta sig in i hela den grejen själv,
utan
man går väldigt på saker och ting, och det, det är inte till skolans fördel och det är inte till lärarnas fördel.
Absolut inte.
Då är det
inte
bra att få lite hjälp i vägen av att så här, läsa på lite och säga, okej, okay, men så här funkar det egentligen.
Men han kommer på svenska, va?
Den boken kommer ut senare i år på svenska.
Mm.
Och du var på en föreläsning som jag helt missade, för då var jag och lyssnade på den här Belgien.
Nej, jag var och lyssnade på Joakim Landahl som är forskar i skolhistorien med i det här projektet Paris till Pisa.
Okej. Okay.
Och det är ju ett skolhistoriskt, alltså man försöker då titta, första gången vi började tävla i utbildning var vid världsutställningen i Paris.
Ja, där av Paris till Pisa.
Ja. Ja, och sen så då fram till hur Pisa, hur vi tävlar i skola idag. Och hur det då har blivit liksom mer och mer nationalistiskt.
Ja, just det.
Och hur det har blivit mer och mer av ett race eller en tävling.
Ja, just det, precis.
Och det som var spännande var ju att man på världsutställningen i Paris byggde utbildningspalatset, eller ett stort palats där de olika skolsystemen i de olika länderna som deltog i utställningen hade varsin korridor där de presenterade sitt skolsystem.
Naja.
Och sen kunde man gå då runt i de olika ländernas skolsystem och sno idéer.
Ja, om det är tydligare än siffror och en rankinglista. Och så.
Ja, och alla visade upp det de tyckte var bäst, som de själva gjorde.
Så, ja, varför inte? Det
ja, men det är lite intressant.
Ja, det blir lite turspår, det var ju inte ja. Bara konferensen heller. Jag tänker men, i alla fall säga att det var en otroligt intressant konferens.
Ja.
Den har satt spår hos mig, jag antar att den har satt spår hos dig också.
Mm. Absolut.
Och vi tar med oss den hela vägen in i nästa segment. Nämligen temat.
Så gör vi.
Du, en annan grej med den här konferensen är ju att prata på engelska. För nästan alla föreläsningar var på engelska. Jag hamnade på en föreläsning som där föreläsaren inte fattade att det var en internationell konferens. Han måste inte varit på något annat. Han måste ha dykt upp precis då. Han dök upp och pratade på svenska och sen var han så här, jaha, skulle det varit på engelska? Och det satt några personer i publiken som var märkbart besvikna. Men det, i övrigt var det en engelsk konferens.
Ja.
Och både du och jag var inbjudna som talare. Det var därför vi gick dit. Jag annars hade nog inte gått dit, vilket jag hade ångrat i så fall. Men hur som helst, vi var ju där för att prata en och en. Hur tyckte du att det gick?
Okej. Så ska jag säga. Alltså jag ska inte vara hårdare än så. Det gick okej. Det gick varken mer eller mindre. Prata professionellt på engelska. Att prata engelska. Alltså så här är det ju. Att prata engelska generellt är jag inte helt bekväm med. Och prata då professionell engelska är svårt.
Ja, det är det ju, för det är en massa facktermer som man inte har någon aning om och som man får liksom börja fundera på. Så.
Ja, ja, och sen är det ju det här då att föreläsa på ett språk som man inte är så bekväm med, om saker som har en massa facktermer som man är väldigt bekväm med att prata om på svenska och som man hade redit ut på svenska. Och att prata, för att det fanns en till dimension som jag helt hade liksom, för det första när jag tackade ja då så tänkte jag att men det här blir ju så långt utanför min comfort zone så att det nästan är så att jag måste säga ja, för att annars utmanar jag ju aldrig mig själv. Nej, så det är så att det får jag göra. Men sen var det ju en sak som jag inte hade tänkt på, och det är ju det att de jag pratade för, många av dem var från England, Belgien, Holland, Norge, Danmark. Alltså hade de inte de referenspunkterna i Sverige som jag har. Så det är ju väldigt många frågor om hur funkar det i Sverige? För jag pratar om professionellt lärande och skolstrukturer i Sverige. Och du vet, de har ju andra strukturer i Sverige som jag hade helt förbisett att förklara.
Ja, just det. Det var liksom en förkunskap som de var så här, men hur är det med det här utifrån? Men det är väl intressant. Det är också ett bra sätt att mötas. Det är ett bra sätt för dem att få fundera på vad som händer och inte och vad som är. Och, så.
Och sen det här, hur obekvämt det är att läsa eller ha ett manus och hålla sig till det. För det slutar jag göra. Så att det jag undrar över så här nu i efterhand, var det någon som fattade något? Men jag gjorde det och så. Jag inte frågar, men hur kände du det?
Jag tyckte det kändes okej. Eller så, det var jag brukar inte vara nervös för föreläsningar längre. Det var ju precis när jag började, men det brukar inte vara så mycket längre. Det var jag den här gången. Och det tror jag berodde på den extra begränsningen av att det inte är ens modersmål och så. Jag är ganska okej med att prata engelska och jag är ganska okej med att prata. Alltså jag läste in mig på facktermer och skrev ett ganska tydligt manus till som jag körde ett par gånger för mig själv. Så att det var ganska bra. Men då säger jag nu, alltså det kanske inte alls.
Nej, men saken är ju den att jag hade ju gjort precis som du. Men det som slog mig så där dagen efter var ju alltså när man gör någonting sånt där så långt utanför sin comfort zone som jag ändå upplevde att det var för mig. Där det liksom tog evigheter att först skriva manus och sen liksom läsa och bla 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 bla. Även om jag läst de där termerna på engelska i böcker så har jag liksom inte använt dem själv, utan jag bara läst dem och översatt dem i huvudet och sen har jag glömt vad de heter. Så när man väl har gjort det och liksom haft sin föreläsning, så det som vad som slog mig var ju vad otroligt mycket känsligare man är för feedback, alltså konstruktiv feedback, alltså det här kunde du ha gjort bättre. För är man i någon slags trygg miljö där man gör någonting som man ändå har någon lite koll på, då kan man ta den där att tänkte du på det här, eller du skulle kunna ha talat tydligare.
För då har man även kontroll på sin egen förmåga och sin egen prestation, då har man en bättre självbild, och då någonstans, inte en bättre nödvändigtvis, men man har en tydligare självbild, och då när andra människor kommenterar så är det också lättare att vara så här, fast det där, de här bitarna håller inte jag med, men den här grejen kan jag få hålla mig till, och den här personen får vi tycka att det var lite så då, för jag tycker det här och det här. Och är det ett helt nytt område när man gör någonting första gången, då har man inte den erfarenheten. Då har man inte den tryggheten, och då blir det ju att någon annans ord, oavsett vilka de är, betyder väldigt mycket mer.
Och då blir det ju alltså bara de där frågorna jag fick. Minsta lilla klia på armen, minsta lilla, du vet, man inte får den. Och nu säger jag inte att jag inte fick det, men alltså det minsta, man läser in så mycket och gör det så mycket större än vad det faktiskt var. Och för att man tar ju också människors, tid och i anspråk på något sätt. Men jag tänker om man för över det som söndagen gick till istället, det här med självförtroende och comfort zones och allt det här. Om man för över det till våra elever. Så var viktigt det här att vi säger att man, ja, det är viktigt att få dem att våga utmana sig själva och gå utanför sin komfortzon. Ja, men inte vi förutsätter för långt.
Nej, och vi förutsätter att elever bara ska vara beredda att göra det. Ja. Alltså, vi kräver någonstans att elever ska vara beredda att göra det. Mm. Det är ingenting som vi ser som en väldigt stor grej hos våra elever. Och det är lite märkligt egentligen. Man borde stanna upp och tänka efter sig. Vänta, är det här någonting som jag verkligen kan förvänta mig för det första? Och för andra, hur möter man elever som vågar göra det? För dem, alltså, där har vi ju ett ansvar att ge dem väldigt, väldigt, väldigt bra respons på det naturligtvis. Utifrån att liksom det... Alltså inte rätt, men vi måste berömma dem där det inte är bra. Utan för att vi behöver liksom... ge dem erkännande för att de vågar göra det. Även om vi ser elever som gör det ofta och regelbundet och vi tänker att det här är vardag, så behöver vi ge dem erkännande för det. Mm. För att det betyder någonting. För att det är en väldigt stor del av att lära sig någonting, alltså, på djupet på det sättet, kan jag tänka mig.
Mm.
Men det är också någonting som inte alls kan vara självklart.
Nej, men precis. Jag har precis avslutat den period när de har hållit tal, mina elever. Och att det är ju för vissa elever jättetryggt och skönt och roligt till och med att hålla tal. Och för andra är det jätteläskigt, och de har inte gjort det förut i det formatet att de har behövt att hålla i en egen presentation där liksom det ska vara manusbundet. Det är ju en ganska svår prestation att hålla ett 4-minuters tal som ska innehålla någonting. Men att då de som att ge rätt feedback på rätt nivå i en sån situation. Nu har vi en regel i mitt klassrum, och jag kände efter söndagen att för fan vad den regeln är bra. För det är nämligen så att man får inte leta fel hos sina kamrater. Man får bara leta det som man vill att eleven ska fortsätta göra. Bra saker. För att det är nämligen så, och det jag har tänkt med det är ju att det är mycket lättare och det är mycket tryggare och det är mycket skönare att uppträda inför sina kamrater om de tänker positiva saker om en.
Men hur kan man vara säker på att de tänker positiva saker?
För jag får bara säga de positiva sakerna, och alla måste säga en positiv sak. Och då gäller det att hitta den.
Är
du med? Att de måste hitta positiva saker om varandra, och varje elev ska översköljas av positiva grejer, och ju fler positiva grejer de säger, ju mer alltså bra positiv, inte bara det var bra. Och det bästa är ju att de blir väldigt duktiga på att ge den feedbacken, att de börjar hitta liksom, det var bra att du hade en tydlig inledning, för då hängde jag med en gång, och inte bara det var bra för att du hade, det var bra. Utan försöka liksom då, fortsätt gärna med då, detta och detta.
Men det är skit, för då hittar man också en gymnasienivå av att kommentera på varandras arbeten och så.
Ja, och att det är schyssta grejer man säger och inte. För det är ju väldigt lätt att hitta saker som inte är bra. Det är väldigt mycket lättare. Och det är man inte betjänt av att höra när man har blottat sig framför klassrummet. För vi vill ju att de ska fortsätta. Och för något sätt... Det jag skulle vilja utveckla efter söndagen, tänker jag, eller liksom, är ju att skapa ännu flera liksom väggar som de kan hänga upp det på, så att även om det är utanför den här komfortabla zonen, att det ändå finns liksom byggnadsställningar som de kan bygga väggar runt. Eller förstår du? Eller som stöd, så att de kan liksom bygga nya väggar kring. Men förstår du hur jag tänker?
Ja, jag förstår.
Men hur tänker du kring sådana? Eller när du ger feedback, när du dina elever har liksom... Hur feedbackar du dem?
Alltså jag vet inte, jag jobbar inte riktigt med på det sättet. Alltså hålla tal är inte en särskilt supercentral förmåga för mina elever. Och därför tänker jag att jag kan inte riktigt relatera till den grejen. Jag tänker att de är... Jag skulle säga att jag feedbackar dem och mycket mer... Inte mycket mer, men mycket på helt andra saker på det sättet. Och det tror jag är en central skillnad kanske mellan olika delar av var vi är och hur vi jobbar, för att vi ändå så. Men jag tänker ändå att det finns en central grej naturligtvis i det, att man behöver visa i sin feedback, för att återkoppla till den här Pedro de Bruycher. Mm. Fan vad jag ska lära mig hur hans namn uttalas. Hans forskning om det med framstånd som autentisk, det hänger någonstans ihop i det, kan jag tänka mig. Mm. Att liksom, det är klart att det måste finnas en autentisk nivå av liksom någonting i ens feedback för det ska kännas relevant. Och en stor del av det handlar om att också ta tillvara på liksom den prestationen som eleven gör när man går in i en grej. Och det tror jag kan vara... vi har inte situationer där de står och presenterar inför hela klassen på det sättet, men det finns ändå en prestation som finns i det, och det är viktigt att börja i det för att sen kunna ge en ärlig feedback som är utvecklande och som är meningsfull och som ändå är positiv och upplyftande och så. Det kommer i det. Jag tror det finns massa lärare som missuppfattar grejen med att ge liksom upplyftande och framåtsyftande kritik, som att man inte får påtala fel. Det finns en jättetydlig tradition inom liksom låg- och mellanstadiespråkutveckling. Alltså här, man får inte rätta stavfel. Jag har massa föräldrar som kommer och frågar, när ska man börja rätta stavfel? Och jag tänker att det är nog en symptomatisk grej med att man inte vill säga till folk att det är fel. Och det är av en vilja av att liksom ge upplyftande feedback. Och jag tror inte alls att det är de två sakerna behöver hänga ihop med varandra. Jag tror mycket väl att en person som ger bara positiv feedback ändå kan framstå helt meningslös i sin feedback. Och jag tror att en person som kan vara så här, det här och det här och det här och det här, kan göra det på ett sätt så att det ändå känns som att det är någonting som kommer från hjärtat på ett väldigt positivt sätt.
Ja, och det är ju det man vill komma åt. För jag tänker precis det som du säger, om en elev har skrivit, för att det där är ju jätteintressant, tänker jag. Att om en elev har skrivit sin första text och liksom verkligen tagit ut svängarna och skrivit och stavat, du vet, troll med ett L så det blir troll, och det är liksom sommar med sommar och men ändå har skrivit med hjärtans fröjd, då kan man ju tänka, ska jag tala om att troll stav, hur talar jag nu om att troll stavas faktiskt med två L och sommar stavas med två M. Gärna det och dem också, höll jag på att säga, för att det är fan varför de inte rättar det, förstår jag inte. Nej, men lite så. För att det är ju ändå dit vi ska sträva, men att göra det på ett så professionellt sätt att eleverna inte slutar skriva.
Ja. Precis, för det är det som händer, alltså det är det som gör man tappar elever överhuvudtaget. Man kan se alla möjliga olika liksom nivåer av motivation. Det är inte så att elever blir mer och mer motiverade ju längre de kommer i skolsystemet. Nej. Och det är väldigt märkligt, för att hade vi varit någorlunda bra på vårt jobb så hade det varit så. Och det måste man ju bara sätta sig ner och fundera på och säga, okej, och vad beror det på? Vad är det som gör att det där avtar? Och det kan inte bara vara så här, men nu har vi gjort det i 10 år, nu är vi liksom lite trötta på det, eller att så här, man är lite äldre, då man inte lika engagerad. Det finns någonting i det som förändras, och det hänger ihop med att vi har ett skolsystem som kräver att elever ska gå utanför sin bekvämlighetszon, och det är bra. Men det måste också få betyda någonting. För annars så får man folk som till sist inte vågar det.
Nej, men precis. Och så blir man liksom rädd för att misslyckas på något sätt istället för att... Och då hamnar man ju hos Carol Dweck och alla de här. Men fortfarande, så att även om jag har läst Carol Dweck och man ska uppmuntra prestationen och inte personen, man ska liksom lyfta... Och jag, herregud vad jag jobbar mycket med det. Men samtidigt så är det ju så här att hur ger jag feedback på en sån grej som stavfel i en text? När någon har liksom skrivit av hjärtans fröjd 4 A4, eller men en A4, beroende på gammal, det spelar liksom egentligen ingen roll, för där är det ju samma sak för dig och för mig. Att om man skriver så, och det är liksom som man bara känner, ja, jag förstår att du har gjort detta och du är jätteglad för din text, men vi måste liksom störa upp här lite. Hur gör jag det så att inte det blir... Jag har någon slags... och kan jag liksom ge eleverna... Jag har börjat med att ge dem checklister till exempel. Att de får kolla själva först innan de lämnar
in. Själva bedömningsmatrisen innan det bedöms typ.
Ja, att de får först rätta själva. Gärna ihop med någon kompis. Har jag stor bokstav och punkt på alla meningar? Det började ju egentligen med att jag inte orkade rätta det. För jag bara,
Men det är ett jättebra sätt att framåtsyftande liksom få bort de vanligaste missuppfattningarna.
Ja, men precis. Har jag kollat det och dem så att det är objekt och
subjekt? Det handlar inte om missuppfattningar egentligen, utan det handlar ju om att det liksom slarvfel. Ja. Missuppfattningar måste undervisas bort med liksom misstag. Det är sådär det handlar om.
Jo, sådana där saker som att jag skriver dem gick på stan istället för det gick på stan. Och att kolla då, har jag kontrollerat det? Har jag kontrollerat det att jag har en inledning som faktiskt hänger ihop med min avslutning?
Ja.
Och sådana sådär basic grejer. Och det, då, så måste de kryssa i rutan.
Mm.
Och när jag har sådana, då blir ju också resultatet väldigt mycket bättre.
Ja, och det är också lättare att feedbacka på det, för då får man en syn på allting som funkar bra och man har fått en ärlig chans att göra någonting vettigt av det. Det kan vi ju, alltså någonstans har man fått alla de här konferenserna som man går på, där vi blir inbjudna och där man väldigt ofta är sådär, ja men prata om vad du vill.
Ja.
Du kan få frihänder, vad vill du prata om? Och det är då välvilja, men det är också såhär, fan, ge mig någonting konkret.
Säg vad jag ska göra.
Uh-huh. Och det är inte för att man inte har saker att prata om, utan det är för att så här, det kommer visst med förväntningar. Mm. Bara att man uttrycker inte vad de är.
Mm.
Och liksom då blir det en så här mycket större grej.
Mm.
Om du hade liksom kommit till den här konferensen och säger, men jag har järnkoll på mitt innehåll, jag vet att jag pratar om det som jag förväntas prata om. Jag vet att liksom jag har något att bidra med i det här sammanhanget med alla de här smarta människorna.
Mm.
Och jag ska göra det på ett språk som inte är superbekväm med.
Mm.
Då är det fortfarande så här, man har kanske så här, ja men jag vet att jag har 3-4 saker going for mig som är supersmart.
Mm.
Och där är jag jäklar, men ingen kan slå mig på fingrarna med de grejerna. Och då vågar man också gå utanför den här grejen.
Ja, men
liksom man, för att bygga liksom en mental bild runt den uppgiften. Liksom.
Ja, och att någon faktiskt har sagt att det här vill vi att du bidrar med.
Ja.
Ja, men om du vill att jag bidrar med det, då gör jag det.
Ja, och för då får det också vara inte helt perfekt på alla andra sätt. För då har man fått bidraget med det som man ska bidra med.
Ja.
Och det kan vara på grund av språket eller på grund av något annat eller vad som helst. Eller så, då vet man ändå att det här är det jag är här för att göra.
Mm.
För de har fått en lite tidigare uppgift och det gör att man vågar gå utanför.
Ja, och då måste vi, och då är det ju det här igen, nu har vi resonerat oss fram till det forskningen säger. Fan vad coolt, Jakob.
Mm.
Att det är, alltså tydliga förväntningar är superviktiga.
Mm.
Tydliga mål, tydliga förväntningar är ju mycket viktigare. Alltså det är ju viktigt för oss i vårt arbetsliv också.
Japp, och det är viktigt om man lyssnar på en podcast. Därför har vi ett par tydliga förväntningar. Vi förväntar oss att du går in på vår hemsida och fyller i dina kontaktuppgifter om du är förskollärare, fritidspedagog, lågstadielärare, specialpedagog, speciallärare, universitetslärare, lärarutbildare, lärarstudent, rektor. Vilka andra grupper har vi inte haft med?
Ja, men typ.
Alla.
Ja.
Hör av dig.
Hör av dig, för vi vill prata med dig om ditt jobb och vad du gör på jobbet.
Hur
och vad
gör du det på jobbet?
Ja.
Det är bra. Vi gör så och så lämnar vi över till en elevkrönika. Det här blev ett riktigt bra samtal.
Ja, det var i alla fall intressant när vi så länge vi satt här.
Jag ska börja i sexan och jag ska få betyg nu. Jag tycker att det är jobbigt när alla lärare ska prata om det och säger att för att få E så måste du kunna allt det här. Och få C måste du kunna allt det här och få A måste du kunna allt det här. Och det är jättejobbigt när alla ska prata om det hela tiden, alla lärare, när vi har olika ämnen. Men jag vet det, fast betygen i sexan har ju inte så mycket, alltså det spelar ju inte så stor roll, men man vill ju fortfarande få bra betyg i sexan, men det spelar ingen roll för liksom vilket gymnasium du ska komma in, för det är ju bara nian och så. Men det är jättejobbigt när alla ska prata om det hela tiden. Varför jag tror att man ska få betyg i sexan är kanske för att man ska få testa och ha det innan man ska ta betygen riktigt på allvar och sånt. Även om man ska försöka göra det i sexan. Men då är det liksom, det har ju ingen betydelse. Och det är liksom, vad heter det, det kanske är mer för att man då ska få testa hur det känns och få sina betyg i sexan, så att det blir liksom inte så stressigt sen när man börjar sjuan. För någon gång måste man ju få sina betyg. Och då kanske det blir alldeles stressigt om man ska få det i sjuan. För att då måste man verkligen alltså jobba väldigt mycket. Och då känns det kanske bättre om man får betygen i sexan. Det här är Skolsverige. Båden som handlar om den svenska skolan.